Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Vet du vad jag gjorde innan vi gick till poddstudion?
Nej.
Jag reggade, skrev ut och skickade in mitt friskvårdskvitto för i år.
Ja, det är starkt.
Ja, visst är det det?
Ja.
Visst är det är en sån otrolig, det är ett sånt berg att bestiga.
Ja.
Och sen när man har gjort det så var det så här, fan Elena, idag tog du tag i någonting.
Hur mycket fick du ihop? Hur mycket skrapade du ihop?
Jag skrapade ihop 4800, men det var någon...
Av fem?
Men det var någon sån där som jag tänker att den här kommer de inte räkna. Det kanske landar på 4 av 5. Ja.
Starkt.
Det är ju, har man dyra gymkortet på Nordic Wellness, då kommer man ju upp i det där på ett år.
Ja, jo, det är sant.
Ja. Det är ett public service announcement också till våra lyssnare. Att det är friskvårdskvittotider.
Mm.
Så har ni inte skickat in era kvitton till era respektive handlers, så... För guds skull, gör det.
Jag känner ibland, jag har ju en son i yngre 20-årsåldern.
Mm.
Jag har känslan av att kanske folk inte, unga människor inte riktigt är så duktiga på att ta hand om sina rättigheter.
Nej, men det
i arbetslivet.
Nog.
Liksom.
Det
är ingen som förväntar sig någonting.
Nej.
Riktigt.
Man ska vara så tacksam för att man har ett jobb.
Ja, eller ja, precis. Det verkar lite så. Eller ja, arbetslösheten är väl ganska låg. Sådär. Jag tror inte riktigt att det handlar om det. Men de är avkopplade från den här kampen.
Mm. Ja.
Som faktiskt har föregått alla de här rättigheterna.
Det är nog det jag menar också. Att de är inte riktigt i samma tänk. Så. Det är ju en av Bonnier som köper dina och mina tjänster varje dag. De ska vara tacksamma för att de får göra det. Hör ni det nu, alla ungdomar där ute?
Jag tar vara på era rättigheter. De finns.
De finns.
De är bestämda. Och det är folk som har dött för att du ska ha dem.
Bokstavligt talat så har folk dött för det.
Ja.
Och jag har ju också jobbat på såna här företag som... Och det gick jag ju på eftersom att jag var 24 år. Som är så här, vi tänker inte ha något kollektivavtal och vi ska inte ha det här och ditten och datten. Men det är varmt här nu på sommaren så vi ställer in en slushmaskin.
Mm.
Alltså du vet, en så här pingisbord, Google-kontor-grejen.
Ja.
Och då tyckte man ju att det var världens bästa arbetsgivare, fast det var ju inte det.
Nej.
Så den luringen ska man inte heller gå på.
Nej, ett pingisbord är inte ett substitut för rättigheter.
Nej. Exakt. Då har vi fått gå igenom det också. Ja. Det var ju bra.
Man lär sig saker i Hemmaborg.
Ja.
Kanske.
Precis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag läste någon rad från Joel Cedergren igår att han sa att det går ju fortfarande dåligt för ÖSK, så allt kanske inte bara var mitt fel ändå.
Vad är din precis.
Reflektion på detta, Fredrik?
Ja, det var ju såklart jag som ställde frågan, för han erbjöd inte den här själv. Han var ju väldigt glad efter matchen. Jag har faktiskt aldrig sett honom så ljus.
Solig.
Ja, solig var han. Och det hade han ju all rätt att vara av flera olika skäl. Men det var lite kul också att se. Och kanske också ett testamente till hur stormigt det var den här våren han var i. Vintern och våren han var i ÖSK. För det här hjärtliga leendet som han faktiskt hade i sin,
han var kapabel till det.
Han var kapabel till det. Har jag aldrig sett. Och jag har ju pratat med honom kanske 100 gånger.
Mm.
Så det var för en örebroare var det tråkiga omständigheter. Men ändå lite värmande att se. För jag upplevde inte riktigt att han var skadeglad på det sättet. Kanske, vad vet jag. Men det är klart att han kände revanschkänsla.
Det tror jag också.
Ja, och det du frågar om, det var... Jag frågade ju förstås om han kände det. Och ledde också in honom på det här att ÖSK faktiskt är ungefär på samma ställe. Och då han sa, det kanske inte var bara mitt fel då.
Nej.
Och det är klart att jag har reflekterat över det, och det kanske visar att det var inte bara mitt fel. Och det är ju en platt analys att det bara var
Joel Cedergrens
fel.
Men sen, man ska ju inte glömma att det var väldigt mycket Joel Cedergrens fel.
Det var jättemycket konstigt som hände.
Han blev ju inte friad i någon slags domstol igår för att de vann matchen. Men jag var på matchen, och vi sitter ju ganska bra. Vi sitter ju på sektion C, vilket är då långsidan som är bakom motståndarbänken på den sidan. Och då, man får ju bara ha en person som står upp i den här tekniska zonen. Och på slutet av matchen så var det Joel som stod upp. Det var inte huvudtränaren. Och så var det något tillfälle som han gick inåt mot, tillbaka mot bänken. Och huvudtränaren då, vad heter han?
Dogge Jakobsen.
Han liksom knuffade tillbaka Joel ut. Och man kan ju tolka det hur man vill, men jag tänkte att det var så här: this is your moment, Joel. Du ska stå upp nu när vi vinner den här matchen.
Blir utbytt i 95 minuter.
För att han ska få en egen applåd. Precis.
Joel har väl huvudansvaret för försvaret, och det var ju just försvarsspel som GIF Sundsvall idkade på slutet. Så det var väl därför.
Det kan ha varit det också. Det beror på hur illvilligt man vill tolka.
Ja, precis. Din story var bättre.
Visst var den där?
Mycket.
Jag tycker det. Och vad säger vi om Christian Järdlers story då? Du pratade förstås med honom efter matchen. Ska vi börja med att lyssna på det? Eller ska vi säga någonting om matchen först?
Jag var ju nyfiken på, jag tyckte att ÖSK anpassade sig väldigt mycket till GIF Sundsvalls spel. Och det var det jag var nyfiken på när jag pratade med Christian Järdler efter matchen.
Nej, jag skulle inte hålla med att jag anpassade spelet rätt mycket av vad vi själva får spela på planen. Och då vi har sett ut de två sista matcherna vi har förlorat, att vi har haft jätteproblem med djupledsspel hos motståndare. Att de har runnit igenom oss, vi släppte in 7 mål på 2 matcher. Vi kände att, så det handlar inte så mycket om Sundsvall, utan det handlar om vad vi själva har för styrkor i laget och försöka få matchbilden dit vi ville. Så att det var en anpassning utifrån från det. Som jag tycker är rätt, för att vi har egentligen inget spel bakom oss, och vi har egentligen väldigt få avslut mot oss. Så att det tycker jag blir rätt. Och då, som jag sa innan, så visst alla vet vad vi gjorde tidigare och vad vi vill göra egentligen, men om man tittar så 4 av de 5 som spelade den backlinjen som kunde pressa spelar inte idag. Samuel Solvall är avstängd, Axel och Moro inte på planen, och det är en annan typ av spelare där idag, och då får man anpassa sitt lag. Så att det var planen utifrån det, hade inte med Sundsvall att göra. Sen är det svårt att komma igenom 11 spelare eller 10 utspelare på en planhalva. Och där tycker jag, alltså avvaktande, men jag tycker vi blir passiva, jag tycker vi är lite fega där, att vi vänder hem för många gånger när vi andra halvlek får prata om det. Vänd inte hem, sätt in den i boxen, för det händer där man kan göra mål. Lite som i hockey, alltså, vänd inte hem hela tiden. Det behöver inte vara ett perfekt anfall, utan vi tar ju runt och sätter in boxen, så skapar vi situationer. Och det tycker jag i första halvlek är för dåligt, att vi blir... Vi väntar på att vi måste lyckas med ett väggspel eller en djupledslöpning. Utan vi har ju bollen på kanten, det får vi ha 2 forwards in med bollen och så jobbar därifrån. Och det förbättrar vi ju andra halvlek på ett tydligt sätt. Sen är det ju en jämn och tät och match som inte helt oväntat avgörs på ett misstag. Och sekvensen när vi förlorar den här matchen är ju oerhört svag på många sätt. Alltså Rasmus har ju bollen med kontroll, det är straff, väljer att inte skjuta, ger bort en trillar. Vi är två mot en ångboll, och slås ingen, och där gäller Hultqvist väljer att ta den, men den studsar ner och då ska Hultqvist skjuta, missar bollen, och sen alltså, det är svårt som liksom att köpa det, att vi kan hamna från en kontroll med bollen med ett avslutsläge till att vi skjuter hål i luften och sätter in ett mål och ligger under. Men så blir det ju. Och sen tycker jag att byterna ger en effekt, och jag tycker att killarna ska ha cred för att vi... Det är inte så lätt att få till en forceringsfas som skapar målchanser då, och det får vi... Jag kan inte räkna dem exakt, men i alla fall med Jake Scott, med nicken på bortre, med Kalle som kunde ha straff, med David på... Alltså det är en 4-5 i alla fall som vi absolut... Adam Scott precis utanför och så. Det är en 4-5 bra chanser som vi vaskar fram, och Är vi vassa där, så gör vi mål på en av dem, och då är det en jätteviktig poäng. Nu gör vi inte det, och det är en jättetung förlust.
Där du börjar med hur läget i truppen är egentligen och var den kommer ifrån. Så här. Blir det en anpassning över tid också? Är det här ett lite mer defensivt ÖSK som vi kommer se nu under hösten?
Det vet jag inte. Varje match är också speciell. Men framförallt är det ju känsla. Alltså de här två matcherna som vi spelade på bortaplan där vi ville vara offensiva och ville pressa, där vi känner att vi blev helt igenomsprungna. Och det vill jag inte... kände vi att det klarar vi inte av en gång till. Utan vi har lite andra egenskaper på planen just nu. Och det handlar liksom inte om att bli defensiv och försöka gå in och spela 0-0 i matcherna. Eller bara, men vi måste göra det som vi har störst chans att vinna. Och jag hade varit otroligt naiv om jag hade efter 7 insläppta på 2 bara bett dem att köra och trycka och skit i att lämna ytor bakom sig. Vi hade Moro där som städade det mesta innan med sin snabbhet. Vi hade andra spelare med annan snabbhet. Så att laget ser lite annorlunda ut nu och då får vi anpassa oss lite efter det.
Mycket att unpack i det där kanske, Fredrik. Om man ska börja med det här Järdlers, det är lite intressant, eller väldigt intressant, Järdlers syn på den här passiviteten som var i matchen. Blir man lite förvånad över att han verkade inte tycka att det var så himla något negativt egentligen?
Nej, det var enligt plan tydligen. Och inför matchen så fanns ju de här två bilderna av ÖSKs trend. Det fanns ju den här mörka sidan där med 2 raka storförluster, och det fanns också den här 2 stora segrar på hemmaplan. Och jag trodde nog att man skulle försöka spinna vidare på den ljusa sidan, att komma till matchen och försöka ta tag i den och ställa frågor till GIF Sundsvall som faktiskt kom från en match med en ännu värre magsop än ÖSK gjorde, och i ett ännu värre läge med ett större skäl till att vara nervös än vad ÖSK var. Men istället valde Christian Järdl då att se på sitt lag som det här stukade laget från de 2 förlusterna mot svårt motstånd. Där jag kan tycka att Helsingborgsmatchen var ett där, om det hade fallit lite annorlunda kunde ÖSK ha vunnit den matchen. Till och med väntan, även i underläge. Men Östermatchen var man utspelade, så det är absolut så. Men Järdler säger ju att han var bekymrad. Han tänkte att vi måste säkra hemåt för att inte bli typ översköljda av ännu ett lag. Så det hajade jag till med väldigt mycket. Och jag hajade till för det som hände under matchen. Men kanske främst vad som kommer hända nu framåt. För att det ger ju bilden av att vi är tillbaka helt till 1 år tillbaka.
Yeah.
Där ÖSK då inte egentligen ska klara kontraktet på egen kraft. Utan man ska snubbla över mållinjen.
Man ska lägga i backväxeln här på upploppet. Ja.
Man ska backa över mållinjen. Yeah. Och det... Jag har ju följt det här laget väldigt, väldigt intensivt. Och jag har inte riktigt sett att... Och inte helt säker på att man kan det. Alltså, laget är inte riktigt byggt för att göra det. Och då handlar det också om det mentala. Vad händer med laget om Järde då ställer om nu med 3 matcher kvar? Ja, igår var det 4 matcher, men 3 matcher kvar. Och säger att nu, fram tills nu har vi spelat på det här sättet. Nu ska vi spela på ett defensivt sätt och stå och titta på spelen mot motståndarna.
Jag tolkar det som att han redan är väldigt orolig för vad som pågår med spelarna mentalt. Alltså om man är så pass fin med att absolut ingenting händer när Sundsvall väldigt tydligt vill att ÖSK ska vara de som har initiativet i matchen och ÖSK vägrar göra det, när man är så okej med det för att det rann åtminstone inte igenom totalt bakåt, då tänker jag att tränaren måste vara där redan, att han tänker att det här laget klarar ingenting mer nu. Nej. De klarar ingenting alls.
Nej precis, och det jag hajar till över det faktiskt. Det var något lite nytt. Och sen pratar han ju om det här med att det är ett annat lag han har nu. Och det måste man ju respektera. Igår saknades 4 spelare som brukar starta. Och då är en av dem Nasir Omoro, lagets bästa spelare vid sidan av Kalle Holmberg givetvis. Eller kanske strax bakom. Näst bästa.
Ja, vi kan säga, de två är bäst. De är en, de är top tier.
Ja, ja, de är elitspelare på superettan nivå. Det är lagets enda riktiga elitspelare på superettan nivå kan jag tycka. Och sen då viktiga Kevin Walker, Andreasson, spelare för spelare. Det är ju det man kanske har vaggat in i lite, att man tänker att det är 4 spelare borta, men det är inte jätteallvarligt. De har ju de här spelarna att skicka in. Truppen är ganska jämn. Men det har ju visat sig att truppen är inte jämn.
Nej.
När det ska ha fungerat bra, det är när Gjäller har haft hela truppen tillgänglig. Och då har laget varit riktigt bra. Han har haft en bänk som han har kunnat jobba med. Han har kunnat ändra matchbilder. Nu har han inte riktigt det. Eller inte alls. Och det är mer dramatiskt än jag kanske har tolkat det som. Och nu är ju liksom Nasir Omoro, tror jag, är borta för resten av säsongen. Mm. Axel Andreasson har svårt att tänka mig att han spelar mot Östersund eftersom han är i någon typ av joggingfas.
Ja, det gör han ju inte.
Nej. Han har börjat komma in lite grann, men det är ju bara 2 träningar kvar. Så där är det säkert att man siktar på att han spelar mot Landskrona. Han är ju kanske inte heller han är ju ingen game changer.
Nej.
Men i det här nya ÖSK, nygamla ÖSK som ska vara defensivt och försvara sin box, och sådär, då kan ju Axel Andreasson helt plötsligt bli en viktigare spelare. Så man måste nog ta med det och kanske putta upp det lite på dagordningen, att ÖSK faktiskt saknar en hel del spelare och att det betyder någonting.
Mm. Ja du, intressant. Jag fnissade till lite grann. En av var ju matchvärd igår, och jag fnissade till på läktaren när de ropade ut att NA har utsett matchens lirare i vardera lag. Och i ÖSK så är matchens lirare Jake Larsson. Mm. Min omedelbara tanke, det var så här: Jake Larsson har spelat i 10 minuter. Det här är en solklar markering från Fredrik och Lasse som sitter på pressläktaren. Att ingen har gjort någonting fram till det här skedet. Så att det får bli Jake Larsson. Men du får berätta, du har ju behind the scenes där.
Ja, precis, det är ganska nära. Nära sanningen, om det var markeren eller inte. Alltså, vi satt och hade inget svar när frågan kommer. Liksom. Nu ska vi ta ut vilken som är matchens lirare i ÖSK. Vi hade ingen aning. Vem då?
Jag förstår den.
Lasse sa, vi lottar.
Jag tänker så mycket om Lasse.
Ja. Så Lasse, han var riktigt gubbsur.
Han satt och muttrade. Det måste jag bara få lägga in. Han är som bäst när han är gubbsur. Inte i det vanliga livet, men när det kommer till sport. Hans gubbsura krönikor är ofta väldigt bra.
Det var bra. Men vi hade förstärkning på pressläktaren. Så det var inte vi riktigt som tog beslutet.
Och gud vad spännande.
Ja. Pelle Blom.
Nej.
Jo.
Oj.
Jag knackade Pelle på axeln och sa, du Pelle, du som kan fotboll, vem är bäst i ÖSK? Och då sa han, ta Jake Larsson. Och jag tittade på Lasse och tänkte att han är ju vansinnig. Men han hade ju hunnit kommit in och gjort någonting. Och sen tycker jag så här, beslutet togs ju mycket tidigare än det utropades.
Yeah.
Så han hade ju verkligen varit på planen jättekort tid när han blev utsatt till världens bästa, när han till ÖSKs bästa.
Ja.
Men sen när det utropades så kändes det så otroligt bra i magen.
Mm. Ja, det förstår jag.
Jag tror att det tog sig emot ganska bra också, och det var helt rätt. För han hade liksom retroaktivt efter vårt ganska snabba beslut så hade han ju faktiskt gjort jättemycket. Och precis när det, tänkte du på det, att precis när det utropades i högtalaren, då hade han också bollen och liksom höll på att utmana det och göra någonting så här, Jake Larsson en grej.
Ja.
Och sen lyckades han, det var inte så att han, ja, men han fick till något inspel eller något sånt där. Så jag tror nog att, ja men det var, we approve this message.
Tack gode gud för att han kom in och var pigg igår, för jag satt och tänkte på det också. Herregud, vem skulle man ta? Och så börjar man gå igenom, vem av dem kan man ta och ha någon form av värdighet kvar? Det går ju inte.
Nej, men tack gode gud för Erik Larsson igår.
Ja.
Han, som jag sa någon gång, det vore ju så kul om han fick kvittera här.
Mm.
Men det fick han inte, det var ju synd.
Det var synd. Ja, du, det här med att ÖSK nu ska backa sig över mållinjen.
Mm.
Jag tror ju, om jag ska... Det ser ut som det gör poängmässigt, det är tråkigt. Men jag har svårt ändå att se att lagen under ska ta poängen som krävs. ÖSK ska väl ta ett par poäng till för att det ska kännas säkrat.
Mm.
Men risken finns att risken det blir kval.
Ja.
Och hur ser det ut då? Vad kan det bli som man får möta? Och hur tror vi att ÖSK hanterar en sån situation?
Exakt. Vi måste kolla. Vi måste gå in i ettan-tabellen och titta.
Ja, precis. För det är ju också hur de bestämmer det där. Vem som kvalar mot norra...
Det har jag faktiskt fakta på här.
Mm.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi testar den grejen nu. Nu kör vi fakta.
Nu går vi på, ja. Så här är det faktiskt.
Ja, precis. Lag 2 i ettan södra möter lag 13 i superettan. Lag 2 i ettan norra möter då lag 14. Och jag skulle ju, när man tittar på de potentiella motståndarna här, så skulle jag säga att då vill man helst vara 14.
Okej.
Okay. Och möta det norra laget.
Intressant.
För det norra laget då, det är ju då i dagsläget, men det är jämnt. Det i dagsläget är den här skandalklubben från Södertälje, Nordic United, som ligger
där.
Med lite, ja, det är ett hopskrap av Södertälje-spelare. Fotboll Stockholm, den här sajten, har ju gjort en granskning som tyder på att det finns lite tveksamheter i verksamheten. Det
finns saker att prata om.
Ja, ja. Men... vi såg dem alldeles nyss möta Örebro Syrianska och hade problem på Mälling IP. Ser inte ut att vara jättebra lag alltså. Där är ju också Dalkurd med och fightas.
Mm.
Så det skulle kunna vara Rodin de Prem kommer till Bern Arena. Laddad där, till tänderna.
Där kan vi snacka this is your moment.
Ja.
Skicka ur klubben nu.
Ja, precis.
Nej, usch.
Sandviken leder med 5 poäng. Som de verkar ju gå upp i superettan.
Mm.
För dem vill man inte, det har jag ju sagt tidigare, alltså det här kvalet förra året, Sandviken mot Örgryte. Jag kan inte förstå hur Örgryte klarade det mot Sandviken. Vasalund är 5 poäng efter också, så en liten chans där också. Men det är ju 3 matcher kvar där också. Så Nordic United, om man tittar i södra så är det ju då, ser det värre ut. Där ligger ju Falkenberg. Det ser nästan klart ut. Det är 3 matcher kvar. De är 5 poäng efter Oddevold som leder och är ju 8 poäng före Lund.
Mm.
Så det känns, det blir Falkenberg där.
Mm.
Det är Kristoffer Andersson som tränar de gamla högerbacken, va? Eller var han i Helsingborg och landslaget. Det verkar vara ett riktigt bra lag. De har gjort 64 mål på 27 matcher och släppt in 20.
Oj!
Ja, och började också säsongen dåligt. Så de här siffrorna är liksom, det är en stigande trend.
Ja.
Jag tror Falkenberg kvalar sig upp helt enkelt, oavsett motstånd.
Mm.
Faktiskt. De har bra spelare. De har en nigerian som ryktades lite till ÖSK i somras. De är bra alltså. Så de vill man undvika, men det är ju kanske ganska troligt att ÖSK då, om man tvingas kvala, så är det väl just Falkenberg som man möter. Och det tror jag inte vore bra.
Det låter inte bra.
Nej.
Så man vill då, om man ändå ska hamna på kval, då vill man hellre komma på plats 14 än 13, vad vi kan ta med oss.
Jag skulle absolut säga så. Ja. Och sen då frågan om hur ÖSK skulle det, alltså då slänger man, vad säger de i USA? Då kastar man ut regelboken ur Eller hur? Vad som händer med huvudena i ÖSK och publiken och allting inför en kvalmatch som NA i så fall skulle sända direkt, tror jag.
Jaha, vi har rättigheterna.
Jag tror att vi har rättigheter där.
Ja, det har vi ju. Vi har ju division 1, ja.
Ja, precis.
Herregud.
Ja, nej, men det finns... Det är klart att man som örebroare vill ju att ÖSK ska undvika det, helt enkelt.
Ja, visst. Ska vi tillägga någonting där eller ska vi gå vidare?
Jag tycker vi går vidare.
Det var en rubrik i veckan här om att ÖSK hotar om att flytta från Bern Arena. Det låter oerhört drastiskt, Fredrik. Vad är det som pågår egentligen?
Ja, det är ju en förhandling med kommunen där ÖSK vill ha ner hyran. Jag tror att i den här verkligheten de står inför nu, att de kan ju inte lägga en minusbudget. De la en minusbudget på 4 miljoner kronor inför den här säsongen. Mm. Det kan man inte göra igen. Man måste alltså krympa sin budget, sin ekonomi med flera miljoner kronor. Och då tror jag att man har tittat på den största kostnaden. Det är ju spelare och sen är det hyra.
Mm.
Så, och här ser man sin chans då. Och anser sig ha ett rimligt skäl till att få ner hyran rejält. De har ju redan en hyresrabatt i år. Vill ha ner den ganska mycket till. Det är väl typ nästan med 50%.
Mm.
Eller vad blir det? 100%.
Hur motiverar man att man ska ha lägre hyra nästa år?
Att man inte kan betala. Och sen att KIF Örebro då har en mycket lägre hyra som spelar i Allsvenskan. ÖSK säger väl att vi kan tänka oss betala lite mer än KIF Örebro som ligger runt miljonen. ÖSK betalar ju 1,9 miljoner nu. Men det är ju stora pengar det handlar om. Och fritidsnämndens beslut är ju att man ska behålla den rabatt då som man har i år. Den vanliga hyran ligger tydligen på över 3 miljoner. Så, och det man flyttar från låter väldigt dramatiskt, det är väl kanske inte riktigt så dramatiskt. Man pratar väl om att flytta akademin då främst.
Mm.
Men jag kan tänka mig också att man flyttar ur kontoren helt. De har ju flyttat ifrån sina ordinarie kontor upp till några konferensrum på övre våningen redan. Och jag kan tänka mig att man kanske använder det också som slagträ i det här. Att man helt enkelt flyttar ut ur så mycket lokaler som möjligt.
Mm. Betalar man mindre än KIF i relation till hur mycket lokaler man har, eller betalar man bara mindre på helheten?
Ja, Jonas Brännmyr är ju bättre inläst på det här, men som jag förstår det så har man mindre lokaler. De har ju inte något kontor till exempel.
Nej.
På det sättet. De har dock säkert ett mindre omklädningsrum också. Så, och de utnyttjar de mera timmar också.
Ja.
Ja. Men det finns också en del i att KIF Örebro inte har samma betalningsförmåga som ÖSK har haft eller har.
Just det. Då betyder det här vad då? Om det skulle bli så att ÖSK flyttar från Bern Arena, vad händer?
Ja, då flyttar de ju sina akademilag då, först och främst vad jag förstår, till Ekängen där ÖSK Ungdom har sitt högsäte. Och det är ju en lite märklig situation kan man tycka, det här att det är så två olika världar. ÖSK Elitfotboll och ÖSK Ungdom då. De delar ju dräkter men i två olika föreningar. Och ÖSK Ungdom är väl en förening som, vad jag förstår, mår ganska bra ekonomiskt och har ju byggt av egen kraft egentligen ett ganska bra, ett sånt träningsområde kanske som ÖSK fotboll skulle behöva egentligen. Men ja, då får de väl samsas där ute. Känns inte helt omöjligt.
Precis, men det känns som att det lär bli dominoeffekt på andra lag. Kommer ÖSKs akademi dit så lär väl de förvänta sig att kanske få de bästa tiderna och så här. Att det blir...
ja, på något sätt så kanske det skulle vara enklare att flytta A-laget till
ja,
till
precis, Ekängen. För det är ju bara ett lag.
Ja, och sen tränar ju de dagtid.
Ja, precis. Ja.
Akademilagen tränar väl, antar jag, på kvällar också.
Ja.
Så det kan ju bli trångt på Ekängen verkligen.
Mm.
Men i det här läget så tror jag ändå att man ska se det lite grann som en förhandlingssituation.
Ja,
det är inte, liksom att ÖSK imorgon. De har inte beställt flyttbussar.
Nej,
så.
Precis.
Så det här är en tuff förhandling som jag tror kan bli tuffare än vad den är nu. För att ÖSK står lite med ryggen mot väggen och anser sig ha rimliga skäl till att få de här större rabatter och kan nog tänka sig att använda ett större slagträ, tror jag, mot kommunen.
Mm. Tätt på given här nu. Det är match redan på lördag, Fredrik. Då är det Östersund borta. Jag vet att du sitter i förhandling med dig själv om du ska åka dit eller inte.
Ja, precis. Ja. Jag har ju haft det här jobbet sedan 2019 men aldrig varit i Östersund. Det är det enda stället jag inte har varit i.
Var du inte där när det var kvartssamtal?
Nej.
Förra året? Nej, okej.
Nej. Nej.
Det hade jag fått för mig.
Nej, nej då, det är ju det att vi har ju ett nära samarbete med Östersundsposten. Som gör att de brukar hjälpa oss. Och då är det inte rimligt att vi åker upp. Men nu så finns det två saker som gör att det blir mer rimligt. Det är dels att situationen ÖSK befinner sig i. Och sen så att ÖSK då tränar på, de åker upp en dag innan och kommer träna på Jämtkraft Arena i Östersund på fredag. Och den träningen, ja, jag är lite sugen på att vara med på. Men det är ju en lång resa. Så sen ska man jobba på lördagen också. Man får, det är 50-50.
Din ton säger inte 50-50.
Men i morse hade jag redan bestämt mig för att jag skulle åka.
Ja, okej.
Okay. Så just i den här så förstår jag. Du tolkar det rätt. Men du vet ingenting om vad som kommer vara under eftermiddagen.
Nej, det blir en spännande överraskning. Mm. Du, vad tänker vi kring den matchen då? Nu är det den som är jätteviktig istället. Det fortsätter ju bara såklart.
Ja.
ÖSK måste ta poäng.
Ja, jag tycker att det är som att man, om man skulle kunna isolera det sportsliga från det mentala, då skulle det inte vara ett dugg orolig för ÖSKs framtid. Då skulle man vinna mot Landskrona och man skulle vinna mot AFC Eskilstuna. Däremot så är det fortfarande jättesvårt den här matchen mot Östersund. Men lägger man in det mentala, då kanske Östersundsmatchen helt plötsligt är liksom en match där man kan ta poäng. För att det finns inga större förväntningar eller förhoppningar om poäng. Man kan verkligen, där kan man ju backa hem utan att kunna se alla i ögonen efteråt.
Ja,
och sen stjäla poäng eller stjäla seger till och med mot Östersund. Jag talar inte om att det är det sannolika att det kommer hända. Men det har blivit kanske lite mer sannolikt. Men det är ju mot Landskrona hemma mot AFC där jag ska ta de här typ 4 poängen som mest som krävs. Och jag tror ju fortfarande att ÖSK kommer göra det. Men det har blivit ett otäckt läge. Östersund är en svår motståndare i det här läget.
Yeah.
Ja, förmodligen övermäktig. Det handlar om att ÖSK då ska åka upp dit och stjäla någonting.
Och då hamnar man ju i så fall, förlorar ÖSK den här matchen och något eller ett par lag därunder tar poäng. Då hamnar man ju i det här läget igen. Vad händer då med huvudena när man ser det i tabellen?
Och då är det regelboken som åker ut genom fönstret. Så man märker ju på folk, man har märkt ända sedan Östermatchen egentligen och lite från Helsingborgsmatchen, att den här ÖSK-ångesten väljer ju in. Det var väl Lucas Salin som sa. Man kan nästan se hur ångesten väller in över arenan.
Precis.
Och folk är rädda nu. Folk är förbannade och det är klart att nu börjar man verkligen ställa frågetecken kring laget. Kan laget reda ut det här? Är Christian Järle rätt man? Är Christian Järle rätt man nu? Är Christian Järle rätt man i framtiden? Det är många frågor som ställs och det är klart att de frågorna blir ju mer och mer relevanta.
En liten ljusglimt, Fredrik. Det är ju att på lördag kan ju ÖSK Dam bli klara för elitettan. Berätta förutsättningarna.
Ja, exakt. ÖSK har ju då stått inför en direkt sänd finalmatch mot BK30, Västeråsgänget på Bern Arena. Och man är 2 poäng efter och har en likvärdig målskillnad med Smedby då, som leder. Det som är intressant är att Smedby möter Huskvarna som ligger 3.
Ja.
Och utan att vara otroligt inläst på det här så tror jag att det är Husqvarna som är kanske det bästa laget i serien just nu.
Mm, mm.
De har en stark form och rusar mot de här två som haltade lite grann. Ja, ÖSK snubblade ju på, vad var det mot? Tyresö kanske eller något sånt.
Mm, precis.
Och förlorade serieledningen för ett par omgångar sedan. Så det blir spännande. ÖSK borde ju kunna vinna mot BK 30 och sen är det upp till då om Husqvarna kan sno en poäng av
Smedby.
Mm. Eller vinna den matchen.
Mycket
drama.
Spännande. Mm. Och det här, vi ska ju förespråka att folk går och tittar på sport live, såklart. Men vill man inte det på lördag så går det att se den här matchen på NA.se.
Ja, precis. Ja. Och jag tror att man också, jag kan inte riktigt lova det, men jag tror att det också kommer gå att följa Smedby Husqvarna samtidigt.
Annars får man väl, det ska man väl kunna kräva av, vem är det som kommenterar matchen här på?
Hugo tror jag.
Ja, Hugo. Man ska kunna kräva av Hugo att han annars håller publiken uppdaterad om hur det går i den andra matchen som också är avgörande för säsongen. Ja, det blir ju spännande. Hörru du, ska du ta och läsa upp vad hände med honom, Elvan? Eller var det en tillfällig att du hade med den förra veckan?
Det var en tillfällig service, tror jag.
För jag tänkte att vi skulle dra ett namn, men då kommer vi återigen inte kunna placera in den i...
Jo då, det,
du har den i huvudet.
Ja. Jag vill bara inte dra den på det sättet.
Nej. Du slipper. Nu drar jag en lapp. Är du beredd?
Ja, jag är beredd.
Ja, jag bara kastade fram påsen.
Ja.
Du var inte beredd.
Ja, vi får se om vi får ett lite större namn nu.
Någon jävla gång.
Du ser besviken.
På den här lappen står det Emil Blomberg.
Nej, Emil Blomberg.
Ja, det står det på lappen.
Okej. Ska vi ta Emil Blomberg? Ja, men
kan ju inte fuska.
Nej, det är sant. Det finns ju också en liten klop med honom. Emil Blomberg är ju en... Nej, vi tar inte Emil Blomberg. Emil Blomberg har aldrig tillhört A-truppen.
Okej, då skiter vi då.
Ja. Han har aldrig ens varit i närheten.
Nu är det du som kastar ut regelboken i...
Ja, nej, men vi har ju sagt A-truppen.
Okej.
Han har inte haft A-kontrakt eller någonting.
Jag förstår. Då ska vi se. Då läser jag... Ett klart bättre namn.
Mm.
Benjamin Hjärtstrand.
Nämen, Benjamin Hjärtstrand, okej. Vad skriver vi om Benjamin?
Ja, jag försöker dra mig till minnes. Det känns som att det var ganska nyligen han var här, men det kanske inte var det, för tiden går ju liksom.
Han var när de åkte ut 2021.
Ja, han var det i alla fall. Och sen lämnade han på vintern där.
Ja. Precis. Benjamin Hjärtstrand, var kom han ifrån? Han kom från Brage.
Ja.
Mm. Och han gick vidare då till egentligen ingenstans, men dök upp sen i Halmstad, där han är nu. Kvalfotboll tänker man på. För att Brage spelar ju kval då mot Kalmar.
Ja.
Och då var Benjamin Hjärtstrand redan klar för ÖSK. Så han var ju i det där läget att han hade, hans Brage hade spelat sig upp i Allsvenskan, då hade han sagt hasta la vista direkt på festen efteråt.
Ja.
Så ja, så blev det ju inte. Det var väl nannetid i Kalmar.
Det kan det ha varit.
Kalmar räddade upp det där.
Mm.
Fast de hade några riktigt mörka år. Så räddade de kontraktet via kval 2 år i rad, tror jag. Och Benjamin Hjärtstrand dök upp i ÖSK. Löste en roll som vänsterback, mittback ibland.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Trevlig kille. Som väl inte riktigt var den som lyfte ÖSK under de åren var i klubben.
Varför minns jag det som att han var en riktig, riktig syndabock i någon match?
Han var nog en syndabock i några matcher, men jag kan inte riktigt pinpointa en exakt tillfälle.
Jag minns att jag har jobbat på en match där jag satt och skötte live-rapporten. Och han gjorde någon tabbe som var... en riktig sån här blunder.
Mm.
Och att vi till slut fick, nu kan vi inte godkänna fler kommentarer om att Benjamin Hjärtstrand är dålig, för man måste kunna följa matchen också. Ja. Det är därför man är här. Så det är bara, det är nog det tror jag som jag kommer ihåg.
Ja. Jo, men han hade ju några tunga matcher och blev ju utbytt i paus några gånger också. Jag ser att han har spelat 6 matcher från start och 7 matcher totalt med Halmstad. Det var väl så att jag för mig att de fick någon spelare skadad precis innan säsongen började och då plockade in Hjärtstrand. Så tror jag att det var. Ja, Benjamin Hjärtstrand.
Ja. Sidospår om Kalmar FF som helt plötsligt är Sveriges mest kompetenta fotbollsförening. Jag vet inte när det hände. Jag satt och kollade på Degerfors Kalmar i lördags och bara reflekterade över det att de tappar Henrik Rydström och sen hittar de den här nya Jensen som också är jättebra tydligen. Mm. Och så kollar man på vad de har för spelare, så här Dennis Hymmet, och de har någon mittback som är den största människan jag har sett i mitt liv.
Lasse Sätra.
Sätra, ja. Mm. Och så de värvar hem Melker Hallberg som kom in och gjorde mål för övrigt.
Och har en brasiliansk stjärnmålvakt med lagkaptensbindel.
Ja.
Det tycker jag har något.
Ja, och jag satt och liksom så här, fan, Kalmar, har de gjort ett fel senaste åren? Jag vet inte.
Nej, och från det där att det var väldigt, väldigt mörkt och att
exakt.
Magnus Persson var där och sen tog Nanne över och det var kaos hela tiden.
Mm.
Och man tyckte de gjorde mycket fel då, men i bakgrunden så tror jag att de har gjort ganska mycket rätt. Alltså med deras akademi och Viktor Backman var ju där.
Ja.
Jag menar inte att det var något tecken på någon superstor, men då värmar man honom ifrån Köping för att komma ner till och utvecklas i Kalmar, och det har man väl gjort med många andra spelare också.
Mm.
Man har också lyckats låna ut en hel del spelare som sen har kommit tillbaka och det finns mycket bra i Kalmar.
Ja.
Också de här spelarna som du nämner, Simon Skrabb, Dennis Hymmet, sådana spelare.
Exakt, det var Skrabb var en av dem jag tänkte på också. Ja.
När man tänker på tillbaka till ÖSK 2020 så var ju den kategorin spelare som ÖSK var på väg att kunna ta.
Ja,
man var ju faktiskt
inom räckhåll.
Och sen 2021, när man gör den här storsatsningen under sommaren som då slog fel, men man plockar in Asiro Moro, man plockar in Besara och Ilan Hamad. Det är en skymt av vad ÖSK faktiskt kunde ha varit om de tog sig igenom det där nålsögat 2021 för att sen låta ekonomin växa i takt med det nya spel- och tv-avtalet. Och då kunde man ha hoppat upp en hylla, kanske spelarmässigt, och sen kanske då följt med som klubb. Nu blev det inte så, och nu står vi inför en ödesmatch i Jämtland.
Jag hade tänkt så här, nu kan vi gå ut på, det här var lite inspirerande och hoppingivande, men du ville istället prata om att det här hade ÖSK kunnat göra, men man sket ner sig istället.
Ja, lite så.
Ja. Okej, men du, ska vi känna oss klara och nöjda, eller vill du tillägga någonting?
Ja, det är ju det om jag skulle säga att Benjamin Hjärtstrand inte tar sig plats i vem.
Vad händer med honom?
Vad händer med honom?
Elvan. Nej. Vem har vi som vänsterback slash...
Då måste vi... Fan.
Ja, men skit i det. Han tar inte plats i alla fall.
Nej.
Bra, men du, då ser vi fram emot...
Det är Sline Birgisson, tror jag.
Okej. Okay.
Kan vara.
Ja. Mm. Då ser vi fram emot Ödes match i Jämtland på lördag. Och så är hemmaborgen tillbaka igen nästa vecka. Mm.